Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
.180 är maxpoängen i dart för en kastomgång, det vill säga tre kast med pilarna. Då brukar domaren skrika ut 180 högt till publikens jubel. Hör här, domarprofilen Russ Bray.
Mm. 180 matcher spelade Zlatan Ibrahimovic för den franska klubben Paris Saint-Germain. På dessa 180 matcher gjorde han 156 mål, en närmast osannolik prestation.
180 passningar är rekordet i Premier League under en och samma match och sattes i höstas av Italienbrassen Jorginho i Chelsea. Samma Jorginho som i förra veckan spelade på stadion i Malmö mot Jens Fjällströms MFF i Europa League.
Efter 180 matcher i svenska damhockeyligan är vi nu framme vid SM-slutspel där Luleå är storfavoriter att försvara sitt SM-guld.
180 million dollar dance, så döpte superfighten mellan boxaren Floyd Mayweather och MMA-fighten Conor McGregor.
180 centimeter hoppade en 17-årig Carolina Klüft i höjdhopp när hon vann sitt första globala mästerskap i sjukamp, junior-VM i Santiago.
Och nu tar vi ett skutt in i avsnitt 180
av Sporthuset
med Jens, Lasse och Tommy. Det är ju vintersporttider, men det spelas fotboll också. Vi har fått uppleva de senaste dagarna. Jag var till exempel på ett svinkallt, så kallt var det inte. Jag blev sjuk på köpet, Malmö och stadion, men det var en underbar upplevelse.
Jo, du var där och kommenterade matchen, ja. Men Jens, alltså, ni har ju en enorm förmåga i Malmö FF. Jag säger ju ni fortfarande, du har ett par veckor kvar på ditt avtal där, va? Men alltså, ni har ju en enorm förmåga att prestera i det här Europaspelet med inramning och tryck och förutsättningar. Och ni gör ju en, vad ska jag uttrycka mig som? Fullt mer än duglig insats mot ett tävlingstopp. Alltså, de har ju tävlingssäsong för fullt, va, Chelsea? Ni har ju varit och sprungit runt i Marbella eller Malaga, vad det var, och fått lite känsla. Det måste jag säga, jag är djupt imponerad av att ni har den kraften i Malmö FF för det här Europaspelet i februari. Bra gjort, trots att det blir torsk.
Jo, men man får väl ändå se det som så att det där är nog ett av världens 10 bästa lag. Är man topp 5-6, vilket ju Chelsea kommer att vara definitivt, kanske till och med en av de 4 bästa i Premier League, då är man ett av världens 10 bästa lag. Och det är ju jättekul för våra spelare att de får möjlighet att mäta sig mot Chelsea och dessutom klarar av att göra det. Det tycker jag är jättehäftigt. Vi är nöjda med prestationen, vi är missnöjda med resultatet. Det är ganska så cool känsla och sitta och lyssna in när man snackar med spelare efter en sån match, och man hör att de är inte nöjda, och ändå har de gjort det förbannat bra. Det visar att det finns liksom en hunger efter mer. Vi är nu bara halvvägs, så skulle vi sedan torska 1-6 på Stamford Bridge, så skulle den här första matchen inte vara, så då kommer den snabbt vara glömd. Så det vill till att vi gör någonting riktigt bra av del två, och vår känsla är nog att det finns en möjlighet att kunna skaka dem även där.
Du, vi gjorde en sån här radiosportfel, ett radiosportfel här i början, Lasse. Vad är det viktigaste när man rapporterar från en match att börja med?
Resultatet, ja.
Exakt.
Vilka spelare och resultatet, ja.
Malmö FF Chelsea 1-2 i den första matchen i Europa League 16-delsfinalen. Det är det resultat vi talar om.
Jo, men det är väl ingen som lyssnar på en podcast för att få en resultatbörs.
Nej, men det kan vara bra att veta vad det är vi pratar om, nämligen hur det gick i första matchen. Och det var ju så att ni hade mycket av första halvlek, och sen hade ni kunnat rasa iväg åt andra hållet, var min känsla framför kommentatorsposition. De var ju stukar också, ska vi veta, även om du säger att de är topp 10 i Europa då. Jag menar, kommer dit med 0-6 City. Hade ni gjort 1-0 och fått dem lite i gungning med tanke på all problematik som hade varit runt den här tränaren Sarri och allting, så kanske det hade kunnat hända rätt anmärkningsvärda saker där på stadion.
Det som är skillnaden är ju liksom att jag tror vi skapar en, kan det vara 3-4 3-mot-3 lägen mot Chelsea, och vi gör ett mål på dem. De har ett 3-mot-3 läge och de gör ett mål på det. Alltså det är ju den där kvalitetsskillnaden som gör att det så lätt kan straffas. Men jag tror nu liksom att nu är vi en vecka mer in i matchtempo och matchsäsong. Förutsättningarna tycker jag, de har inte försämrat från vårt perspektiv, utan snarare förbättrats lite. Så vi kommer att vara redo för ett högt tempo och en hög intensitet, och grejer det ännu bättre än vad vi gjorde på stadion.
Och det är alltså ett par dagar före den här matchen som vi spelar in, men det är ju just idag när podden kommer ut som matchen spelas i London på Stamford Bridge. Sänds på kanal 9, och jag är inblandad i den sändningen också. Sändningen startar 19.30 och sen så är det avspark 21.00. Det känns som att både Manchester City och Manchester United den här veckan också, så det blir intressant att se vad de ställer upp med för lag då också. Men det här med att ni har inte kunnat matcha ordentligt då, det var, fick faktiskt en fråga ifrån en lyssnare om det här med träningsläger. Martin Olsson följer slaviskt både Sporthuset och Allsvenskan, skriver han. Och i försäsongstider, lagen som åker iväg utomlands, jag skulle vilja att ni pratar om vikten av att åka på träningsläger för idrottslag och vad det kan resultera i.
Man får träna under bättre förhållanden, och då tänker jag både på planer. Vi har ju svårt att träna i februari på bra gräs hemma i Sverige, men det kan man ju göra där nere. Vädret, inte minst. Om man pratar om väder som faktor, så är det soligt och varmt, så är det lättare att stå och nöta på fasta situationer. Det är lättare att stå och nöta på taktisk träning, det vill säga sån träning där det kanske inte är så mycket intensitet och man springer så mycket. Och står du då i smällkall vinter och 15 minus och ska göra de här sakerna som tar lite extra tid, så blir det kallt och det blir svårt att få samma effekt på det som man kan göra om man är där nere i solen och under bra både plan och väderförhållanden. Sen tycker jag väl också tiden som det innebär när man är iväg en 10-11 dagar tillsammans, att man får möjlighet att jobba ihop en ny grupp, lika mycket på ledarsida som spelarsida, som ledar och spelarsida, och få ihop gruppen helt enkelt. Man har tid att sitta individuellt med spelare, man har tid att sitta med lagdelar, man har tid för sociala aktiviteter, ta en promenad med Rob Kelly som är ny assisterande tränare och lära känna honom, vart han kommer ifrån och såna här saker. Så väldigt mycket skulle jag vilja säga att ett träningsläger kan innehålla, förutom att bara träna mycket.
Sporthuset 180. Hoppas Martin Olsson var nöjd med svaret. Han gick in på sporthusetpodcast.se, vår hemsida, och skickade en fråga där via kontaktformuläret. Jag tänkte på det här, för vi hade tv-redaktionen som jag jobbar med ringde runt till alla allsvenska klubbar och frågade, hur ser ni på att Malmö FF går så här långt i Europa och tjänar så mycket pengar? Bra eller dåligt för svensk fotboll? Samtliga klubbchefer som vi ringde sa att det var bra. Och samtliga, eller om det var en, jag tror att det var samtliga supporterordförande, supportorganisationer, tyckte att det var dåligt. Och då tänkte jag på det här att Malmö har ju nu via Europaspel egentligen, ja, framförallt via det, tjänat 500, eller uppe på ett eget kapital på 500 miljoner kronor nu. Och hade ju noll, kan man säga, för 10 år sedan. Så via de här Europaframgångarna har jag dragit in 500 miljoner kronor, går från noll. Det borde väl vara möjligt för fler? Alltså istället för att bara deppa att Malmö rycker ifrån. Borde det inte det? Och vad krävs?
Alltså att det är möjligt är ju såklart, för att varje år så är det 3 eller 4 lag som har möjligheten att spela i Europa och har möjlighet att ta sig ut i, så att man kan tjäna de riktigt stora pengarna. Men det är klart, jag tror att samla på sig internationell erfarenhet är kolossalt viktigt. För det skiljer sig i sättet som fotbollen spelas och det som krävs för att kvalificera sig in i ett gruppspel och för att klara sig i ett gruppspel, så att man får ut så mycket som möjligt av det. Och jag tror att det, att ha spelare som vet vad som krävs på högre nivå.
Men jag tänkte på det, så Hammarbys vd Henrik Kindlund sa ju det. Om man åker ut i första omgången mot en gäng busschaufförer från Estland, då är det inte värt någonting. Han var lite så här avståndstagande nästan till Europaspel. Jag tror egentligen han menade att, det var någon som frågade honom då, hur viktigt är Europaspel, och då sa han så då. Men det lät ju väldigt slarvigt, ungefär som att vi skiter i Europaspelet. Jag vet inte om inställningen hos klubbarna också behöver förändras.
Absolut.
Jo, men man behöver ju inte satsa på att åka ut mot ett gäng busschaufförer från Estland. Man kan ju slå ut dem då, om man då har en fotbollsmässig kompetens som räcker till. Alltså grejen är ju så här, vad har den egna klubben för målsättning? Vad vill du med den egna klubben? Och rätt många klubbsupportrar skulle ju svara SM-guld, vinst, bättre än Malmö är ju rätt mycket nu då, eller bättre än AIK då, som är mästare nu, eller vad det nu är för någonting. Och då måste man ju ställa sig frågan, okej, hur lyckas vi bli det? Hur ska den klubben jag är med i kunna nå så stora framgångar som möjligt? Ja, det är ju att vinna fotbollsmatcher. Hur ska vi göra för att besegra AIK som är regerande mästare? Hur ska vi göra för att besegra Malmö FF med sina massvis med miljoner på kontot? Och då är ju givetvis att ha en sån stark trupp som möjligt en väg till det. Det är att komma ut i Europaspel och kunna tjäna de här pengarna. Och Malmö FFs framgång i Europa är bra för svensk fotboll ur ett perspektiv, och det är fakta. Det ger bättre koefficient i UEFA-ranking. Det vill säga fler svenska lag kan teoretiskt vara aktuella för att komma ut i Europaspel. Så det ena ger ju det andra. Det andra synsättet från det här, det är ju att säga så här: nej, det ska inte vara tillåtet att tjäna pengar. Nej, Malmö FF ska dela med sig. Jaha, hur mycket vann de nu då? Ja, nu har de 498 miljoner var det på kontot. Jaha, ja, då är det för inträder den här spärren, förstår ni. Ni får ha max 100 miljoner. Och så delar vi ut det till alla andra. Men det är ju liksom inte det som tävlingen handlar om. Och det är ju inte den ekonomiska grundförutsättningen för elitfotbollen idag. Det kan man ha synpunkter på, men det funkar ju inte så. Frågan bör ju också ställa så här: vad säger ni om er klubb om ni hade gått ut i Europa? Hade det varit bra för svensk fotboll?
Men det som jag tycker gör det extra fascinerande, irritationen, det är ju att MFF kom ju från noll för 10 år sedan med en klubb som hade jobbigt ekonomiskt. Det är inte som att de har fått in någon Qatar-ägare som ligger bakom hela det här. Utan det är ju de sportsliga framgångarna i Europa. Det var alltså noll efter Zlatan-försäljningen. Så att det är framgångarna i Europa som har lett fram till de 500 miljonerna. Man går av egen kvalitet,
ja.
Och det måste ju vara möjligt för fler.
Men senast jag tittade vann inte Malmö FF SM-guld i fotboll 2018. Det vill säga, du vinner inte med automatik för att du har de bästa ekonomiska förutsättningarna. Kanske den kvalitetsmässigt bästa truppen, hur vi nu mäter det. Men ni är med på vad jag menar mellan skål och vägg i någon mening. Alltså, du är inte säker att du vinner för det. Och här har du ju ett annat incitament, en annan grundförutsättning i det som gör allsvenskan så himla spännande. Det är ju varje gång Malmö FF spelar en fotbollsmatch och inte vinner, så är ju det en nyhet. Vårt lag åker och tänk åka till Malmö och vinna en fotboll. Det kan ju vara en del av den största grejen som händer under en säsong. Så det blir ju också en del av magnituden av en fotbollsallsvenska att ha ett lag som är så tydligt före alla andra. Sen tror jag också att man ska inte glömma bort i det här sammanhanget ordförande Håkan Jeppssons insats för Malmö FF och hans tyngd i att styra om.
Ja, men det var underligt igen. Vad var han gjorde?
Han styrde om Malmö, moderniserade klubben, tror jag.
På vilket sätt?
Jag bara träffade honom och skakade hand.
Ja, men på vilket sätt?
Ja, jag tror att Jens kan svara bättre på.
jag vill tillbaka till kärnfrågan som du har. Jag tycker poängen är rätt så klar. Liksom, att det finns en väg att samla ihop till de här pengarna och lyckas med de här sakerna. Och det är att lyckas i Europacup-spelet. Och tänk att du vore en pingispelare eller att du vore en tennisspelare. Och så spelade man inom Sverige, alltså svenska tävlingar, åkte runt och turnerade runt i Sverige. Alltså det är klart som fan att det blir svårt att sen komma ut i internationellt motstånd. Om du har allsvenska lag som matchar enbart mer eller mindre mot norska, danska, svenska lag, så klart som tusan att avståndet blir svårt. Och jag tror faktiskt det här med vad heter vdn i Hammarby, sa du?
Henrik Kindlund.
Japp, han har ju träffat, förlåt Henrik. Alltså det är lite humor i det han säger. Samtidigt så är det också det som krävs. Alltså det är ju inga busschaufförer de möter, men de upplever det som att det är det.
Kanske
för
det
att de inte klarar av att hantera situationen. Och då tycker man liksom att, jag menar, vi åkte ut mot Dritta. Vi hade inte räknat med att åka ut mot Dritta. Men fan i mig alltså.
De är bättre än man tror.
De är bättre än vad man tror. Och man lär sig vad det är som krävs för att greja det där. Vi är bättre fotbollsspelare än dem. Då ska vi klara av att vinna mot dem också. Och vad är det som krävs? Och vad är det, hur klarar man av att göra det? Och håller du inte på att matcha mot internationellt motstånd från sådana som du upplever som grovbuskiga busschaufförer som dessutom är jävlar på och sparkar på benen och ser till att vinna matcher mot dig. Så då kommer du inte greja det. Och därför så tycker jag att jag arbetar hårt för det nu i MFF, liksom att vi har bland annat en match här 21 mars, det vill säga vårt genrep inför allsvenskan. Kolla generellt sett vad allsvenska klubbar genrepar mot. Det är varandra eller en norsk motståndare, i regel. Och jag kände liksom att jag tycker det ska vara självklart för Malmö FF och alla lag som vill spela ute i Europa. Matcha då mot det europeiska lag så att du redan är inne i det när sen Europa League-kval och annat kommer. Och så här. Försök få in sådana där matcher under sommaren. Vi möter AZ Alkmaar borta. De är fyra i holländska ligan. Jag tror det är en bra motståndare. Det är en bra värdemätare. Det är bra erfarenhet att hämta. Och varje sån match tycker jag är värd 4-5 vanliga allsvenska matcher, alltså i vad du kan lära av dem.
Jag tror också att, jag håller med och lyssnar uppmärksam på det Jens kommunicerar, men jag tror också att det behövs ett lugn i klubben och det behövs en ledning som är stark, och jag kommer tillbaks till Håkan Jeppssons insats för att lyfta Malmö FF, för det är ju det du beskriver, Tommy, att det gick från en tid när det var väldigt dåligt och raspigt och knappt att det gick runt till att det är så här kraftfullt överskott. Det är ju Jeppssons era.
Exakt, hans era.
Och att kunna förena stenhård företagsmentalitet, vd-nivå, av att peka ut en riktning av, och jag vet att Håkan Jeppsson själv har pratat om att han vill ge stor frihet för alla, alltså för vd och för tränare, sportchef och så vidare, men peka ut en riktning och vara med och fatta de tuffa besluten, men hålla den företagsmässigheten tillsammans med idrottens grundläggande kulturella förutsättningar, av den starka medlemsförankringen, utav grundläggande värderingar för hela klubben Malmö FF, det, alltså kombination av detta, det tror jag är mycket svårt att lyckas med i en stor klubb, för att få den stora klubben att bli ekonomiskt framgångsrik men samtidigt behålla rötterna i den svenska föreningsmyllan. Det är ett mästerverk att klara av det.
Snart kommer en busschaufförsfacket höra av sig, tror jag.
Alltså, de meddelar att de har ett ruskigt bra korplag.
Ja,
just det. Man blir gärna på matcha
mot estniska rötter, visar det sig. Nej, men hur skulle vi ju klara oss utifrån där vi bor, Tommy, ute på Värmdelandet om vi inte hade busstrafiken? Tjenare, det går ju inte. Gråkfiskar du inte i stan nu igen? Ja, hoppa in nu bara, säger Anders där när han kommer, vet du. Ja, jag sätter mig fram och jag kliver av nu, vet du. En kvart över fyra, då ska han hoppa av sitt pass, kommer nästa på istället, vet du. Och den har 2 minuter på sig att surra ner sig i fåtöljen där och blåsa. De blåser ju, alkotestar ju chaufförerna där när de sticker. Och sen är det ut, vet du, full spätta igen sen på 222.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Nej, men en sån här grej som är typiskt Jens Disträ Fjällström. Alltså för en ganska prick en vecka sedan, vi har tv-skärmar inne i omklädningsrummet, i medical room där vi behandlingar och sånt där, vi har i gymmet, vi är inne i tränarrummet, och på de skärmarna lägger vi upp olika typer av budskap och alltså dagens schema, veckans schema, men också lite klipp och annat sånt där som rullar på, ibland för att skänka ett skratt, ibland för att skänka något genomtänkt som kan vara fotbollsmässigt eller annat, men där lägger jag hela tiden upp de där grejerna och sånt där. Och det där kan ju vara fara på färden när jag ska lägga upp de där schemana där. För alltså i förra veckan, jag skrev upp flygtiderna och när vi skulle resa iväg på onsdag den 13 skulle vi åka till London för att sedan komma tillbaka då natten mot fredag den 15. Alltså fattar ni? Jag trodde att vi skulle spela mot Chelsea borta först.
Men åtminstone ja, det var det jag
la upp Jens, på armarna i varje fall.
Vem i Malmö FF har gett dig uppdraget att kommunicera klara och tydliga grundläggande schemafakta? Vem har gjort det?
Det här måste Jens ta. Det är någon som har tänkt så. Det här är Jens gebit alltså.
Alltså, Ove får ju ta och rycka upp sig lite grann. För det är fel uppgift till just precis herr Disträ. Det vill jag påstå. Vi har ändå rest ihop ett par gånger.
Jo, jag anstränger mig kopiöst mycket. Så jag överraskar rätt ofta, Lasse ska du veta. Men just den där, jag kom ju på det där efter ett dygn ungefär att få se här nu. Här står det på skärmen att du ska åka till... Det är kanske nästa vecka förresten. Nej, vi byter nog ut de här grejerna.
Det är skönt att ingen annan påtalar det. Utan ni får stå där.
Det är säkert en och annan som han gör det.
Börja kolla passet.
Det är precis. Det var många som kom med välpackade väskor där.
Högt i tak i sporthuset.
Ja, det närmar sig OS 2026. Ja, inte själva OS-et, vinter-OS-et, men att helt enkelt beslutet kommer ju till sommaren, midsommarhelgen. Så det är bara några månader kvar nu. Och sen vi var inne på det ämnet senast, och det var du, Lasse, precis i samband med nyår när du hade det som en tänkare inför 2019 att nu ska Sverige fixa det här. Nu ska det bli ett OS i Sverige för första gången sedan 1912 och det första vinter-OSet då. Sen dess har det ju faktiskt blivit en politisk lösning. Det var ju nej då, men Stockholms stad har meddelat att de upplåter arenor och mark för ett OS. Nyckeln var att Stockholm inte behöver vara en ekonomisk garant för spelen. IOK har ju klivit in där tungt, internationella olympiska kommittén. Man behöver egentligen bara hyra ut mark och arenor. Så nu när omröstningen kommer här i midsommarhelgen så är det en motkandidat, det är ju Italien, Cortina d'Ampezzo och Milano. Men det börjar bli en del tjuv- och rackarspel med attacker utifrån. Jag noterade åtminstone tre stycken attacker. Attack 1, förhållandena i Åre-VM nu som precis är avslutad, där superstjärna Michael Schifrin sa att här kan man inte ha ett OS. Det går inte. Det är enorma skiftningar på förhållanden. Det går från minus 30 till plus 6 på en vecka. Det funkar inte. Det här förtjänar inte att vara en OS-backe. Du kan inte behöva köra från reservstarten varje gång. Kraftigt snöande med problem på Arlanda var attack 2. Och vilka var det som piskade upp stämningen om inte just Gazzetta dello Sport, apropå att det är Italien som är huvudkonkurrent. De skrev ju det att skuggan faller över arrangören, över sättet som internationella skidförbundet hanterar kalendern och över Sveriges OS-kandidatur. Med anledning av att bagage försenades och flyg ställdes in på grund av dåligt väder och snöande.
För det första så vill jag ju stryka under att Stockholms stad inte meddelar att Globen är bokad i februari 2026. Det tror jag faktiskt att den olympiska svenska olympiska kommittén hade räknat med, så det var kanske inte den största grejen. Men det är klart att det är av stark vikt att även Stockholms stad säger att okay, det är fler kommuner i Stockholm inblandade, ska man ju tänka på i och för sig. Nej, men jag pekar ju
Åre och Falun som är med i konceptet. De är ju minst sagt viktiga apropå alla de här skidsporterna.
Ja, alltså jag tycker det är fullständigt ovidkommande om det har varit en snösväng som har ställt till det under det att det har varit alpina VM här i Åre och det har inte kommit bagage från Arlanda och så vidare. Det är ju ett bekymmer, bagagehantering på alla som har kommit hem, sportlovsresenärer som har kommit till Arlanda och kanske ska ha en vidare resa någonstans i Sverige och inte få sitt bagage med och stått och vänta mitt i natten och har bara fått stängda luckor. Det har vi ju läst om och förstått hur högröstat det har varit. Det är ju underkänt och dåligt. Att det är skiftande väder, ja, så säger du det, jaha. Det är det väl i varenda OS, så flyttar de väl tävlingsdagar och får göra om lite grann. Det tycker jag man ska, för att få någon trovärdighet i, ska titta hur väderutvecklingen varit de senaste 10, 20, 30 åren, just de här dagarna i februari när spelen ska avgöras. Och så får man väl bedöma om sannolikheten är att det kommer vara stormigt även 2026 då. Det tycker jag är ovidkommande. Vad Gazzetta dello Sport säger, det tycker jag att det är noterat. Däremot så är det ju ett bekymmer att Stockholm klarar ju inte av snö. Och det behöver ju inte vara snöstorm. Det blir ju rörigt i Stockholm ändå. Och så sitter ju alla efteråt. Och, alltså i februari 2019 gick ju trafikborgarrådet i Stockholm ut och sa att det här måste vi ju titta på vad det beror på. Att det inte fungerar när det har snö, att det har varit dålig snöröjning. Folk har ju stått på öronen. Folk har ju stått på öronen på isiga trottoarer. Så det enda du kan gå på rejält och ordentligt och ta dig fram på, det är ju cykelbanorna i Stockholm. För de är ju snöröjda och sopade och saltade och sandade och sopade en gång till. Så de är ju suveräna. Men man kan ju inte begära att varenda olympiska besökare ska ta med sin cykel när de kommer till Stockholm. Så där har du ju en utmaning däremot, att Stockholm är en dålig stad att hantera snöröjningsprocessen. Men om de får in lite fler snöröjare, investera mera pengar i den delen, så kommer säkerligen det också fungera.
Nej, men det är ju som du säger, jag har ju bott med Björn Geijer i flera vinter-OS. Av någon anledning så blev vi alltid bokade på i samma sån här, man bor några stycken i samma stuga. Ja. Eller lägenhet.
Lägenhet, ja.
Radiosporten, Björn Geijer, alpinreporter. OS 98, OS 02 i alla fall. Och det enda han gjorde, det var att han stack iväg 6 på morgonen och sen kom han tillbaka 4 timmar senare och sa att det blev inställt. I Nagano till exempel var det en enorm resa, han åkte upp i bergen där, så kom han tillbaka. Men han är väldigt tålmodig, Geijer. Och sa det att nej, det är inställt idag igen. Så att det är ju absolut inga nyheter som du är inne på.
Nej, men liksom, jag tror att de i övriga delar av Sverige, när det snöar, i alla fall norröver, när det snöar i Stockholm, då garvar ju de. Alltså de skrattar ju över att konstatera hur hela stan stannar ju upp. Det blir ju, och det går ju, det var ju någon vecka här i februari när det var ju inget trafikslag som fungerade att frakta folk. Och det var ju för att det snöade, och att det snöar i ett vinterland kan inte vara en överraskning för de som bestämmer. Det är omöjligt att det ska bli överraskning varje gång det kommer lite snö. Och där måste Stockholm bli en bättre stad att vara i. Och så är jag övertygad om att om vi får alltså kommuner, trafikverk, trafikkontor, luftfartsverk, om vi får alla att sätta sig ner och snacka igenom de här frågorna, så kommer det att fungera. Jag är fullständigt övertygad om att vi är en organisatorisk fullträff, bara vi ger oss den på att det ska vara så även när det är vinter i februari och snöar.
Ett av OS största problem på senare år, det är ju att det är mycket diktaturer. Det gäller även fotbolls-VM. Jag menar, Ryssland är ju halvdiktatur och det ska ju vara i Qatar 2022. Och det här var någonting som Gianfranco Casper, president i internationella skidförbundet, faktiskt uttalade i en intervju nyligen. Vi fick ett inspel från Sofia som hörde av sig till oss. Han sa ju det att diktaturer kan arrangera spelen. De behöver inte fråga folket, säger Casper, och fortsätter på frågan att han inte bryr sig om de mänskliga rättigheterna. Det är helt enkelt lättare med diktaturer. Från ett rent marknadsmässigt perspektiv så vill jag bara ha OS i diktaturer. Jag vill inte behöva hålla på och bråka med miljöaktivisterna. I en intervju när han också förnekade hela miljöproblematiken. Och Sofia hörde av sig och tyckte att det här är ju helt superanmärkningsvärt från en person med så mycket makt.
Ja... Jag är ledsen, jag tycker det är lite småkul sagt faktiskt. För det är ju så uppåt väggarna, va? Så man kan ju garva lite åt det, tycker jag. Nej, men alltså grejen är ju så här, det är ju faktamässigt korrekt att en diktatur frågar ju inte folket. Där har han ju faktamässigt korrekt. Jag menar, minns hur det var när vi gjorde de olympiska spelen i och var med och rapporterade från Peking 2008. Mm. Där ju hela mediebyn som var uppbyggd, det var ju då vi gick genom säkerhetskontrollen när vi gick ut genom porten där vi bodde. Och sen var det ju ingen mer säkerhetskontroll efter det. Vi åkte ju buss inne på området och de hade ju gjort 2 stora städer i princip bara för OS-byn och de här arenorna och huvudarenan och alltihopa. Men det var ju därför att folk som bodde där och hade levt där när de rullade in de här bulldozers och vad det var 2004 för att börja bygga, de hade ju fått en månad på sig att lämna. Sen kom ju bara militären och polisen och tog bort dem. Mm. Så det är ju fruktansvärda historier. Det är fruktansvärda historier, fruktansvärda berättelser. Men alltså för oss som var där och jobbade så var det ju precis som Casper säger. Det var ju ett mycket enkelt mästerskap att jobba på.
Jo, så är det ju.
Men det var ju en av de sakerna jag sa när vi pratade om OS i Stockholm och Sverige. Att det är viktigt, och det är ju såklart ingen skillnad om det hamnar i Italien i det här perspektivet som jag nämner nu. Men det är ju viktigt att något annat än diktaturer eller semidiktaturer får arrangera de olympiska spelen. Stora idrottsevenemang, OS är inget undantag, behöver komma närmare alltså även demokratiska länder för att stärka de olympiska tävlingarnas värde, helt enkelt.
Ja, exakt. Men jag tycker att Casper, de kan ju inte ha Du har helt rätt, Sofia, såklart. De kan inte ha en yttersta ansvarig som uttalar sig på det sättet. Och, han känns ju helt passé, Kasper, i sina resonemang. Och miljödelen också, som är viktigt också, om man, inte minst om man jobbar med skidåkning, så uttalar han sig helt avståndstagande. Det finns ingen som helst miljöproblematik överhuvudtaget i världen. Vi hoppas att det blir nästa blatte som får kliva åt sidan för att man har helt fel värderingar.
Jo, men alltså, det är ju en annan fråga. Alltså, miljöfrågan är ju en helt annan fråga än OS och diktaturer.
Men det är två...
Det blir så snabbt om man blandar ihop det.
Nej, jag blandar inte ihop det. Alltså, jag säger bara att det är två olika frågor där båda frågorna är helt ute och cyklar.
Ja, och jag menar, miljöfrågan är väl kanske den viktigaste delen för att arrangera stora idrottstävlingar. Att det är miljövänliga spel. Att man har en grön inriktning i spelens anordning. Men så är det ju. Det tror jag nästan till alla som sitter med, utan den här killen. Då, men han övar väl mer länge, va? Hur gammal är han? 75. Närmare 80 snart. 75. Så att det är klart att han kanske inte har så många nya val att göra. Det är ju lite synd när kompassriktningen, när de här människorna uttalar sig, inte börjar med det som man kanske kan tycka är de viktigaste frågorna. Alltså det som har med medmänsklighet och klimat och sådana saker att göra. Där man måste börja resonera.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Vi finns på Twitter, @sporthuset. Vi finns på Instagram, Sporthuset podcast, och hemsidan också. Tack för er som hörde av sig om vårt intro. Alexander Ådjärs var en av dem som kom med tipset 180 kopplat till dart. Det var flera som var inne på det, just med 180, maxsiffran. Fredrik Norrström, Edith Einarsson, Henrik Eneroth med flera. Tjejer, hör av er, sa du för ett tag sedan, Jens. Det var rätt länge sedan. Vi får mycket inspel från killar. Vi undrar hur många tjejer som lyssnar. Och jag blev så glad över det här. Sandra Hagqvist. Jag vill tacka för en bra podd. Och så vill jag tacka er, skriver Sandra, för att det är ni som hjälper till att fylla mina kunskapsluckor vad gäller sport varje vecka. Jag är egentligen helt ointresserad av sport. Alltså helt ointresserad av sport. Men jag är en trogen lyssnare till Sporthuset sedan sommaren 2017. Anledningen till att jag började lyssna på Sporthuset var att den sommaren kände att jag behövde fylla i kunskapsluckor vad gäller sport och letade bland olika poddar. Jag började lyssna på Sporthuset, ni fångade mitt intresse direkt. Ni lägger diskussioner på en nivå som är bra kunskapsmässigt, och ni knyter många gånger det som händer i sportvärlden med politik och vad som händer i andra delar av samhället. Jag ser fram emot varje avsnitt. Ni har härmed hjälpt en totalt ointresserad person vad gäller sport till att... inte helt missa den världen. Stort tack.
Trevligt. Det är ju, alltså, jag är inte att prata om idrott förståeligt. Är väl ganska fin grej att kunna prata så att alla är med.
I så många branscher, sport till exempel, om jag hoppar in och lyssnar på en modepodd, så känner jag mig direkt väldigt exkluderad. Det finns många fotbollspoddar och så som jag också tänker att det här blir verkligen bara för de som redan kan allt. Så det var det som gjorde mig väldigt glad faktiskt.
Men det där är fint beröm. Jag kommer ihåg 1994, fotbolls-VM i USA, som Ralf Edström och jag bland annat bevakade för Sveriges Radios räkning. Då hade vi, jag vill minnas att han hette Rolf Baum, gymnastikdirektör. Det var på den tiden man skrev brev för hand. Och när man klistrade igen brevet så på baksidan som avsändare kunde man sätta en liten klisteretikett där det stod. Då stod det, tog titeln med. Jag stod det, gymnastikdirektör Rolf Baum, vill jag minnas, var Täby. Och han skrev att han tackade så mycket, och han bad att jag skulle framföra hälsning till Ralf också, för att vi hade hjälpt till att göra sommaren för hans mor, som var över 90 år, 94 år, jag minns inte namnet nu dessvärre, som låg i livets slutskede. Men hon hade sagt till sin son Rolf att jag kan ju inte sticka iväg nu när det är så härlig underhållning från VM i fotboll. Och Rolf beskrev att hon var helt ointresserad av idrott. Men hon fick den här glädjen och charmen och smittades av allt det som var längs resan för VM-landslaget i fotbollslandslaget i Sverige 1994. Och jag minns det där brevet väl, därför att han skrev till mig på hösten sen och bara meddelade att hon hade gått bort. Mm. Och det var så förbannat, ursäkt att jag svär, fint på något sätt. Mm. Att en människa som inte... Det var... Och det tycker jag är... att just nå fram på något sätt till någon som inte bryr sig egentligen.
Mm. Det, är ja, men det är väl läkare som klarar av att beskriva utan att bli för komplicerad i sina termer. Någon som pratar om aktiemarknaden som klarar av att förklara så att alla förstår. Alltså det blir en så mycket bättre genomslagskraft. Jag berömde faktiskt Titti Schultz och Bengt Schött. Mm. För att jag tyckte att de hade så bra samspel. Jag menar, Titti Schultz höll ju på med sitt program och så var det väl något Trid-VM eller något i den stilen som pågick. Och hon liksom, man hoppade mellan. Ja, men ni förstår ju hur det där gjorde i radio. Mm. Och jag tyckte hon ställde så... alltså, så här lite... Jag kan inte allt om sport. Jag kan inte så mycket om sportfrågor. Och Bengt är ju så mjuk och fin och följsam och fångar upp de här och förklarar det så bra. Så man vill ju nästan bara ha nästa nya fråga från Titti Schultz till och Bengt fånga upp det där. Jag tycker det är ett jättebra bra sätt, och vi får tacka Sandra för om vi kan fylla liknande funktion och förklara lite idrott för henne, så är ju det som du säger, Lasse, nästan det finaste beröm vi kan få.
Och det fyller på. Vi hade Sofia med Gianfranco Casper-inspelet och så hade vi Sandra med de här fina raderna. Och här kommer också en passning ifrån Linda som hörde av sig och påminner om att gratulera bandylaget Åby Tjureda IF som i helgen säkrade en plats i elitserien i bandy. Småländska Åby Tjureda blir därmed det sydligaste laget i elitserien i bandyn. Ska vi kalla det bandys Åshöjden. Bandybanan ligger 2 mil norr om Växjö i den lilla byn Åby med runt 500 invånare. Och ett föredöme med sin stora ungdomsverksamhet, många egna produkter, men framförallt genom sin goda ekonomi. Hon skriver det att när ni i sporthuset pratar om klubbar som idkar ekonomisk dopning så är Åby Tjureda exempel på en klubb som har kontroll över sin ekonomi istället. Enligt en artikel i Idrottens Affärer så har klubben 6 miljoner i bankmedel och 5 miljoner i fastigheter. Och att klubben har byggt upp den här goda ekonomin tack vare ideellt arbete och engagemang. Det är lika enkelt som att sköta sin egen privatekonomi. Inte större utgifter än inkomster, säger klubbens ordförande Ove Svensson. 75-årige Ove Svensson som suttit på sin ordförandepost och hör här. I 53 år har han varit ordförande för Åby Tjureda och får nu då se dem gå upp till högsta ligan i den svenska bandyn.
Ja, det är overkligt. Känns samtidigt så fantastiskt, men det känns overkligt. Jag kan inte ta in det här. Att vi är i elitserien, det är, jag kan inte göra det.
Jag vill säga grattis såklart till Åby Tjureda. Det är OMT ordförande som har suttit så länge. Jag tycker att det, att kunna sitta så länge som ordförande innebär ju också rimligen att du har kunnat hantera att leva med samtiden också parallellt. Det vill säga att du har varit med länge, kan ha nytta av din rutin och erfarenhet, men också är nyfiken på hur världen utvecklas och förändras löpande.
Det känns lite som ett ganska så skönt, som en liten motpol till alla storsatsningar och all professionalism, att i det lilla klara av att ta sig hela vägen upp. Så Åshöjden jämförelsen. Den tycker jag vi välkomnar verkligen, och tack för att vi fick reda på och lära känna det här bandylaget lite närmare.
Ja, och bandy är ju en sport som just är i fokus för sviktande ekonomi. Det är starka klubbar som har börjat redovisa svaga resultat och behöver hantera sina frågor. Man pratar om elitlicenser, de här förfaringssättet. Då är det ju viktigt också att banden kommer upp med ett lag med mycket egna produkter och som har en kostnadsbild som motsvarar. Han sa ju som att jag tar hand om min privatekonomi. Det är samma sak att sköta en idrottsförening. Det är viktigt att stryka under de goda exemplen. Så jättebra att vi fick den här informationen.
Och apropå det du sa om och leva med samtiden, så kan man säga att det är skillnad på 75-åringar och 75-åringar. Det är skillnad på Kasper och Svensson, Ove Svensson och FIS-presidenten.
Ja, men precis.
Kasper.
Det var det jag var lite ute efter. Ja, och när jag skrattade åt det Kasper sa, så var det ju liksom en underton i det, är ju att han verkar inte riktigt vara vaken för hur samtiden ser ut just nu. Han tittar lite för mycket på Fox News kanske. Och hörni, här är en grej jag vill ta upp. Det är en person som du och jag i alla fall, Tommy, har träffat.
Vem?
Och då tänker jag innehållet i det här mejlet som kommer från Niklas Hansen. Han skriver så här: när vi var yngre så vet ju ni på Sporthuset att det var Tipsextra vi såg på lördagen. När resultatet på övriga matcher fick man se på tavlan i studion. Hade man missat matchen av någon anledning, och det hände ju faktiskt, så levererade ju den här ikonen Hans Christer Sjöberg en fullständigt utförlig resultatrapport efter 18-nyheterna på radion. Helt magisk radioröst som jag saknar väldigt mycket, skriver Niklas, ännu idag, och jag fyller 52 år i oktober. Jag minns särskilt en gång när Tottenham inte hade vunnit på Anfield Road på typ 70 år och Hans Christer levererade nyheten att Glenn Hoddle blivit matchhjälte denna kväll med Tottenhams vinstmål. Det var ett minne för livet någon gång på 80-talet. Jag vill med detta kärleksbomba denne man. Som jag tyvärr vet så lite om, skriver Niklas Hansen alltså om Hans Christer Sjöberg, eller Tommy, som vi ska vara korrekt och säga, H.C. Sjöberg.
Mm. Och du jobbade med honom längre än vad jag gjorde. Jag gjorde det några år. Han avled ju tragiskt i cancer.
Ja, han gått
och jag kommer ihåg, jag jobbade med honom väldigt precis på slutet. Han var väldigt medtagen och man såg att han var riktigt sjuk. Men in i det sista så ville han göra de här rapporteringarna från den engelska fotbollen. Och så, precis som Niklas skriver, sån magisk röst. Och medan du läste upp det så försökte jag googla lite. Men det verkar inte finnas någonting att leta upp. Och man skulle vilja ha några klipp och sådär. För de här uttalen på de engelska lagen där han var så...
Ja,
och också alltid använde ändelsen, det här...
Shrewsbury.
Ja.
Han, ja just det, chef i Wednesday, alltså det var ju
West Bromwich Lesta. Albion.
Ja, exakt. Han var ju en annan del av radiohuset, vet jag. Sen om han var han presentatör på P2, tror jag. Han hade ju det här helt, alltså jag tror inte ens han hade ersättning från Radiosporten, utan han skötte ju den här och tog ju över tipsförslaget kom ju alltid på tisdagar då i Radiosportens utbud. Och mycket riktigt, på lördagarna sände Radiosporten vid den här tiden två program, ett mellan 16.30 och 16.45, och så gick ett mellan efter 18-nyheterna fram till 18.15, och där gick ju då tipssummeringen. Och när man körde de där programmen var det otroligt skönt att veta att då kom HC. Alltså det var smärt, mycket stilfull gentleman. Jag skulle säga att han är liksom, han hade små runda glasögon med guldfärgade, va? Och mörkhår, och han var precis som en distinguerad brittisk gentleman. Man hade nästan godast att säga good evening, sir.
Verkligen.
How was your afternoon tea, sir?
Ja, men vad kul med att vi gör det här tillsammans med er, ni som lyssnar, och alla som hör av sig via Twitter och Instagram och via vår hemsida också. Det är bara och fortsätta och dundra på med, alltså det blir ju mer och mer, det är rätt kul hur det har blivit att vi verkligen gör det tillsammans. Det är alltså väldigt mycket av innehållet i podden kommer från inspel utifrån, och det är sånt otroligt positivt klimat.
Det är ju fördelen med poddar, för man kan ju förutsätta nästan att väljer du att gå in och lyssna på en podd, så gör du det ju inte för att du i grund och botten blir förbaskad på innehållet, utan det är ju för att du liksom är lite nyfiken på det, eller tycker att det associerar väl med dina egna funderingar, eller att det kompletterar din egen bild på ett vettigt vis. Det är ju en annan historia om man är i en, exempelvis när du, Tommy, kommenterade Jens i Malmö FF här. Då är det ju liksom, då kommenterar du för mycket bredare publik, som i någon mening också innehåller de som tycker att du gör positiva bra saker eller mindre bra saker. Det blir ju en annan grej, va?
Men det fina också med tidlösheten i innehållet, det vill säga vi kan ju hoppa tillbaka i tiden, vi behöver ju inte bara förhålla oss till aktuellt, vilket innebär att det, alltså man gillar ju själv att minnas tillbaka, och podd är ju ett rätt bra sätt att minnas tillbaka i aktuell form.
Och apropå det, Jens, Mikael Larsson skickade: har en magisk traillöpning i Läckuland just nu. Traillöpning, vad är det för någonting? Är det någon slags obanad terränglöpning, ser ut som på bilderna i alla fall. Jag tänker med trail, det är väl sådana här trailskor. Ja, precis. Lyssna på Sporthuset avsnitt 9 och 10. Jag var så sent på, så lyssnar i kapp nu en efter en. Ni pratar bland annat om trycket på Blåvitts matcher, utbildning ihop med karriären, huvudskador och varpa. Perfekt träningskompis. Det här är alltså 2015 någonting, det är ganska kul.
Ja.
Ni är välkomna att hoppa på var som helst i serien. Och ett segment som har funnits med från start är ju det här.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Kärleksbomba. Kärleksbomba.
Varför? Hur är det möjligt? Den store, starke, folklig, glade, genommysige Mikael Ljungberg är död. På morgonen den 18 november 2004 på Mölndals sjukhus har den 34-årige svenska folkhjälten valt att avsluta sitt eget liv. Varför? Hur är det möjligt? Den som följde svensk idrott på 90-talet var med om Mikael Ljungbergs resa. VM i brottning 1993 i Globen. Ryssen Shochalov besegrades med klara 6-1 i finalen i 100-kilosklassen. När Bamsen Ljungberg lyfte ryssen i ett omvänt livtag och höll honom i sina armar en stund. Ni kommer nog ihåg bilden, ni har sett den. Innan han kastade ryssen i mattan, då var Globen på väg att explodera. Kungen delade ut pris och Ljungberg blev en snackis. Ljungberg var ett känslospel av lycka och eufori. OS i Sydney 2000. Sverige har inte en olympisk guldmedalj i brottning på 48 år. Soldatse från Ukraina besegrades i finalen. Jättelike Mikael Ljungberg i ett känslomässigt euforiutbrott efter segern kastade sin tränare Leo Müller pang! Rakt ner i mattan. Kungen och drottningen uppvaktade och vi såg drottning Silvia möjligen lite avvaktande ut när hon gav Ljungberg att det fick bli en klapp på kinden. Hon tänkte att den där resan som Müller gjorde alldeles just nyss rakt ner i mattan, det var ingen kunglig höjdare. Guldbilden på Ljungberg och de glada, skrattande, lyckliga kungligheterna är ett minne av svensk idrottsframgång. I 10 år, från 1990 till 2000, var Mikael Ljungberg en del av den yttersta eliten. 17 internationella mästerskap, 1 OS-guld, 2 VM-guld, 2 EM-guld, VM- och EM-brons och 8 SM-guld. En av svensk brottnings främsta genom tiderna. Men efter OS-guldet i Sydney tog karriären stopp. En efterhängsen axelskada slogs upp igen. Den här gången var det inte möjligt att fortsätta vid 30 års ålder. 4 år senare var Mikael Ljungbergs liv slut. Mikael Ljungbergs 2 år yngre bror Jonas berättade bara för ett par tre år sedan om den kamp han och övriga familjen förde tillsammans med Mikael där i början på 00-talet för att få hans dystra och mörka tankar att släppa. Mikael Ljungberg, den store, starke, folklige, glade, genommysige, mådde psykiskt dåligt. Hans liv var ett helvete. Han kände stor ovisshet med vad som skulle hända med livet efter brottningskarriären. Han saknade trygghet och fylldes av mängder med tvivel. Tvivlet och mörkret tog allt mer över Mikael Ljungbergs inre. Han vårdades om vartannat för depression och var mellan varven intagen på psykakuten. Men han ville så sällan bli inlagd. Ofta var det Jonas, brodern, som lyckades övertyga och övertala honom. Hösten 2004 berättade Mikael för första gången att han försökt ta sitt liv, inte en gång utan flera. På Mölndals sjukhus på morgonen den 18 november 2004 lyckades han. Kvar blev sorgen, saknaden och frågorna. Varför? Hur är det möjligt? Låt oss avslutningsvis lyssna till brodern Jonas i ett klipp från Sveriges Television som berättade historien om Mikael Ljungbergs liv och om Mikaels kamp.
Ladies and gentlemen, at 97 kilo, the gold medal, Mikael Ljungberg of Sweden.
Hade någon frågat mig ett år tidigare, kommer Mikael att ta livet av sig? Är du klok eller hade jag svarat? Mikael aldrig i helvete ungefär, hade det blivit. Vi gjorde ju allting tillsammans. Vi reste tillsammans och vi tränade ihop. Även om jag i brottningssammanhang aldrig hade någon chans. Men det berodde ju på att han var ju så mycket bättre. Han var lillebror fast han var som en storebror. Han var en klippa helt enkelt. Han var fantastisk på alla sätt och vis. Omtänksam och snäll och brydde sig.
Ja, det blir starkt. Det blir... Du har ju också haft... Alltså, du hade ju Anna Holmlund, Jens. Som du pratade om tidigare. Och vi har haft Stefan Liv. Och det biter tag i en lite extra. Jag satt ju precis bredvid Mikael Ljungberg där i OS i Sydney i studion och intervjuade honom efter hans guld, och Dag Malmqvist var där som kommenterade brottningen, och de hade ett vad. Han var ganska fryntlig och skön, Ljungberg, eller han var väldigt fryntlig och skön, och att han skulle klippa av Dagges tofs om han tog guld. Han hade en hårtofs och långt hår. Så det gjordes då live i studion där, kommer jag ihåg. Det var riktigt cool stämning. Så att då kunde man inte ana det minsta att det fanns de här problemen.
VM-guld, EM-guld, OS-guld. Uppnått allt som man kan uppnå som brottare på elitnivå, och det är därmed ingen garanti för att man känner sig trygg och säker i rollen, alltså som privatperson. Mm. Alltså du kan vara stark, trygg, självklar i din idrottsfunktion och i din idrottsroll, och du kan likförbaskat vara osäker utanför, så till den grad att du tar ett liv. Alltså det är otroligt viktigt att man våga lyfta såna här frågor och våga prata om såna här saker. Psykisk ohälsa är ju mycket, mycket vanligare än vad jag tror många tror. Och att det finns sätt att ventilera så att man kan få hjälp, och i den hjälpen också kanske finnas kvar bland oss och sådär. Stefan Liv var ju en annan sak, och en olycka, och Anna Holmlund är ju på väg och blir ju starkare och starkare för varje dag som går. Så det tror jag till slut kommer att bli ett väldigt lyckligt slut, till skillnad från Mikael Ljungberg.
Mikael Ljungberg som, jag är inte helt säker, ni får rätta mig om jag har fel, ni där ute. Hela kompetensen finns ju där ute i lyssnarstaben, men att han är den senaste olympiska, eller så sa du det, Lasse, den senaste olympiska, svenska olympiska mästaren i brottning.
Han blev det. När han vann 2000 hade inte Sverige tagit en olympisk guldmedalj på 48 år sedan Helsingfors OS 52.
Nej, och det har inte varit någon sedan dess heller, är jag rätt säker.
Ja, då är han det i sånt fall. Ja.
Olyckspåsen, det blev ju en del olycka i det här också. Men mycket kärlek till Mikael Ljungberg skickar vi. Ska vi se om ni ser det här på Skype. Ser ni mig här?
Mm, jag ser det i varje fall.
Ja, du är väldigt suddig kan jag säga. Men jag ser att du nu visar upp en... Men den ser jag däremot inte. Jens, vad står det?
Nu råkar jag klicka på någon grej här. Där, nu ska vi se. Ja, vi pratar om en stad. Vi pratar väl mest troligt om... vi är i USA i varje fall. Och skulle kunna vara ett OS. Mycket väl. En krydda man brukar använda sig av. En fisk. Och en stad. Vad får man då, Lasse?
Det är På spåret känns här. Vart är vi på väg?
Det kan inte vara så illa så vi ska till Utah, va?
Jo.
Alltså Salt Lake City, usch. det jag kan säga, det där är uff.
Du sjukskriver ett par veckor.
Jag tänker inte lyssna nästa vecka, fy.
Framförallt är det största enskilda svenska. Du är med nästa vecka, Lasse.
Okej, okay. det är det största enskilda svenska ishockeyfiaskot genom, och troligtvis idrottsfiaskot genom tiderna, det är Salt Lake City. Och att Tre Kronor alltså faller mot Vitryssland i kvartsfinal, det är ju alldeles. Men det var ju överhuvudtaget mycket annat i Salt Lake City som inte var så roligt. Johan Mühlegg har vi pratat om här exempelvis. Mm. Per Elofsson gick ju in i någon sorts skidvägg där, vad man ska uttrycka sig som, och det gick ju åt pipan. Det var ju ett eländigt spel det där.
Jobbigt tåg det där också vid vårt boende, mitt i natten. Kommer du ihåg det?
Ja, visst, det var stökigt på många sätt. Usch, det där var ju jobbigt som bara den.
LG var sjuk och letade upp landslagsläkaren Bosse Berglund, herregud. Ja, det var riktigt soppa. Mm. Men framförallt handlar det om det var en kul grej, den kan jag få återkomma till. Det handlar om i damernas hockeyturnering. Men Tre Kronor var ju superfiasko förstås. Så det ska vi... Ja, du behöver inte ta det, Lasse, men du kommer få reagera.
Tack.
På det.
Tack.
Stamford Bridge idag. När ni lyssnar på det här så vad gör du? Är det sista dagen på jobbet eller?
Nej, men inte långt därifrån. Men det sista dagen på jobbet i riktigt, riktigt knivskarpt läge. Så det gäller att göra det bästa av den här dagen som det bara kan bli.
Alltså jag tycker det är suveränt, Jens, att du slipar till det så att säga och förbereder för att jag gör mitt sista här nu och så är det på Stanford. Det tycker jag är häftigt.
Alltså, det är din stil, alltså, du gillar att avsluta det, sådär. Liksom.
Ja, men jag tycker vi har snackat förut i podden om att sluta på topp. Får jag ta en bara? Ja. Ridley Express, som alltså kom trea, som vann Prix d'Amérique, det största travloppet i världen kan man tycka, i januari 2018, var trea i år och vann efterföljande Prix de France, va? Som var bara någon vecka efteråt. Kommer att avsluta sin karriär i vår. Sista loppet som Ridley Express gör har ägarna nu beslutat är, ja det vet ju alla om i och för sig, nyhetsen någon dag sedan, är Solvallas internationella elitlopp. Så Ridley Express, som är ett av de bästa svenska hästarna genom tiderna, kommer in på den topplista utan minsta tvekan, kommer alltså avsluta sin karriär på det största enskilda travevenemanget vi har att uppbåda i Sverige, nämligen Elitloppet som går sista söndagen, morsdag, i maj månad 2019. Det tycker jag är otroligt häftigt. Tänk att se Ridley Express, den här världshäst som inte kom till start i Elitloppet i fjol. Tänk att se Ridley Express i Elitloppet. Tänk att se Ridley Express i ett suveränt försökshit mot världens alla andra hästar, och så samlar de 8 stycken i finalhitet sen, och så går de in på upploppet och du får 2, 3, 4 i bredd in på upploppet, och på sista stegen så sätter de dit nosen först, går in i vinnarcirkeln, selar av hästen och säger, jag har gjort mitt. Nej, jag tycker det är fullständigt briljant.
Kan man säga att Jens Fjällström är fotbollstränarnas svar på Ridley Express?
Jag vet inte, inte riktigt. Så pampigt alltså, kommer det inte vara. Men,
nej, men du kan nog
inte, vi avslutar på topp i varje fall.
Ja, men Jens Fjällström blir ju i sånt fall som tränare Timo Nurmos, va?
Ja, just det.
Och den som kör hästen är ju Björn Goop. Så det finns ju några att passa in i helheten. Men vi önskar lycka till i alla fall till Jens och hans gäng.
Tack så mycket. Tack.
Avsnitt 181 nästa vecka. Och Salt Lake City. Okej, vi säger så.
Bra. Hej alla.
Hej då.
Min gode gud, vad är det som händer?
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippi!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.